Välkommen, du lyssnar på Lata-podden avsnitt nummer 43. I den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Anna-Maria Staverberg. Hon är journalist och författare och har en fascination för katastroffilmer. Och det gjorde att hon började söka kunskap, mötte preppervärlden och insåg att fler behöver kunskap för att vara förberedda på när det oväntade händer och vardagen vänds upp och ner. Det resulterade i att hon skrev boken Prepping, att hoppas på det bästa, men förbereda sig på det värsta. Så lyssna vidare för att få Anna-Marias bästa tips på hur du kan förbereda dig och få reda på hur du kan vinna ett exemplar av hennes bok. Men Anna-Maria, välkommen till Lottapodden.
Tack så mycket.
Kan inte du bara börja med att berätta lite, vem är du?
Jag är journalist, en väldigt nyfiken journalist. Som har glädjen att få jobba och skriva om det som jag intresserar mig för. Jag är författare, mamma till 3 barn, 2 nästan vuxna och 1 lite mindre. Mm. Bor i Stockholm. Mm. Stort intresse för friluftsliv. Har upptäckt tennis de senaste 5 åren. Världens sämsta tennisspelare, men har upptäckt att det är väldigt roligt.
Ja, men det är huvudsaken.
Ja.
Och du, vi ska ju prata om din bok,
ja.
Om prepping. Hur kom det sig att du skrev den?
Det har egentligen att göra med att jag som person är ganska dramatiskt lagd och väldigt nyfiken. Det är också därför jag har valt det yrket som jag har. Jag har en nästan lite sjukligt intresse för katastroffilmer.
Okej. Okay.
Och det är klart, man ska inte skoja bort det, men jag tycker lite för mycket om katastroffilmer för mitt eget bästa. Mm. Vilket då har inneburit att när jag har tittat på de här filmerna så har fantasin spunnit loss hos mig. Vi satt hos några vänner en sen kväll för kanske 5 år sedan och framåt natten där så började vi prata om olika katastrofscenarion. Mm. Vad vi skulle göra om det och det hände. Mm. Vi bor i Stockholm, vilket är ganska knäppt ur ett katastrofscenario sett, mm. eller ur ett katastrofsynvinkel sett. Mm. Och jag sa, ja men då skulle vi åka till landet om det hände. Mm. Och om det hände så skulle vi stänga in oss i lägenheten och så vidare och så vidare. Varenda idé som jag hade röstades ner av mina andra vänner.
Okay.
Och så fick jag med mig en bok av en författare som heter Lars Wildereng. Mm. Om just prepping. Då visste jag inte att det fanns någonting som hette prepping.
Okay. Mm.
Det här är ju då några år sedan. Mm. Så gick jag hem, började läsa den och insåg att det här är en liten folkrörelse som faktiskt finns. Jag började googla och blev väldigt intresserad. Gjorde några artiklar för olika tidningar om ämnet. Kom in i ett prepping-nätverk. Fick ett väldigt bra mottagande. Lotsades in och fick veta ganska mycket. Mm. Det blev väl någon mer artikel och sedan satt jag på Norstedts i ett annat möte. Jag är redaktör för böcker ibland och skriver andra böcker också. Och råkade nämna att jag var intresserad av prepping. Jag hade då anmält mig till en överlevnadskurs. Och då gick jag därifrån med ett helt annat kontrakt i handen än vad som var meningen från början.
Ja,
för då ville Norstedts ha en bok om det här.
Mm. Mm. Och så blev det en bok.
Ja. Och då när jag började skriva boken, det här är då 2,5 år sedan kanske. Då visste inte jag om det som då kallades 72-timmarsdirektivet. Mm. Jag hade inte tänkt på att vi inte har något beredskapslager i Sverige. Mm. Jag trodde att vi i Sverige låg väldigt bra till när det gällde att försörja oss själva, när det gällde förberedelser. Men första veckan när jag började skriva på boken så fick jag ju reda på det här med 72-timmarsdirektivet. Mm. Och då blev det ju ett annat projekt. Det som från början hade varit ett lite spännande, fantasieggande projekt som liksom hade sin alltså som hade kommit från att jag var intresserad av katastroffilmer blev helt plötsligt ett väldigt viktigt arbete. Just det. Där jag kände att det här är viktigt att vi informerar människor om. Mm. Och att vi gör det på ett sätt som inte skräms.
Mm.
Men som ändå gör det, vi ville ändå göra det på ett sätt så att människor direkt insåg att det är viktigt att förbereda sig.
Mm. Men jag tänker om vi reder ut från början då, vad är prepping? För jag tänker, många har säkert som mig sett de här ensamvargarna i USA som bygger sina bunkrar och liksom nästan är beredda att gå i krig med sina grannar. Men det är väl inte riktigt det handlar om?
Nej, och det är jättebra att du tar upp det tycker jag. Därför att nej, det är inte det handlar om. Från början så preppingrörelsen kommer ju från USA från början. Mm. Och det är ju gamla Vietnamveteraner då när det begav sig som började preppa. Så ser det ju inte ut i Sverige. Utan i Sverige är det människor som är förberedda på olika scenarion.
Mm.
Det är klart att det finns extrema människor som preppar i Sverige också. Självklart.
Mm.
Men det stora flertalet är sunda, empatiska människor som vill ta ansvar för sig själva och som vill hjälpa andra.
Mm.
Och det där är ju egentligen det viktigaste budskapet tycker jag.
Mm.
Att hjälpa andra.
Mm. Verkligen.
Mm.
Och vad skulle det kunna vara som man behöver förbereda sig på då?
Det börjar ju egentligen med att man själv tänker igenom vilka olika scenarion skulle man kunna ställas inför.
Mm.
Vad är det som kan hända? Varför vill våra myndigheter att vi från och med årsskiftet är det ju faktiskt 7 dygn som vi nu rekommenderas att förbereda oss för att klara oss själva. Vad är det för scenarion som gör att den här rekommendationen eller uppmaningen, kanske vi till och med vågar säga, varför har den kommit nu? Så börja med att tänka igenom för dig själv olika scenarion. Det är en viktig aspekt tycker jag. En annan väldigt viktig sak är att man ska se till att kunna ta del av information.
Mm.
Alltså radio. Webradio finns ju jättebra.
Just det.
Vill man inte köpa webradio så kanske man har en gammal hederlig transistorradio med batterier hemma. Mm. Jag har det i alla fall, men när jag pratade med vänner så höll ju de på att skratta ihjäl sig, för det fick jag veta att det har man inte längre. Men ur prepping-synpunkt så bör man ha det, för det funkar inte att lyssna på mobiltelefonen om strömmen går eller nätet ligger nere, och vi måste kunna ta del av information. En tredje viktig aspekt, det är att, tycker jag, lära känna sina grannar och tänka det här att hjälps åt om det inträffar någonting. Det kan handla om en långvarig snöstorm, men hjälps åt. Och har du till exempel en äldre person i trapphuset som du vet inte kommer kunna ta sig ut, kolla om hon eller han behöver hjälp.
Mm.
Sen har vi ju det rent praktiska, och det är ju att bygga upp det här lilla lagret.
Just det.
Av mat och förnödenheter.
Mm.
Det är ganska roligt tycker jag. Det kräver lite förberedelse, men det är inte svårt och det ska inte vara dyrt.
Mm.
Du ska ju tänka på det du äter i vanliga fall, det du tycker om i vanliga fall. Så att det inte blir något att du måste slänga det.
Just det.
Det ska vara sånt ni gillar.
Mm.
Det ska hålla i rumstemperatur.
Mm.
Det ska hålla länge. Det är ju ingen idé att preppa någonting som bara håller i en vecka.
Ja,
utan du, tänk minst ett år, och det finns jättemycket.
Mm.
Du ska klara av att käka det utan att du behöver laga det allt för lång tid.
Mm.
Eftersom ett vanligt scenario är att strömmen går som följd av något annat.
Mm.
Så då kommer du kanske behöva ta fram ditt Trangia-kök eller motsvarande. Och förutom då att du inte ska behöva laga till den här maten länge, så ska den inte kräva för mycket vatten.
Mm.
För vatten kan komma att bli en bristvara.
Mm.
Jag har faktiskt lagrat lite vatten också, ska jag säga. Mm. Kommunerna har ju skyldighet att köra ut vatten till oss. Och det kan vi ju förlita oss på att det kommer att ske. Men jag har ändå valt att ha lite vatten hemma. Inte jättemycket, jag har 40 liter eller någonting. Mm. Det håller ett halvår om man låter det vara. Om jag inte går och gnuttar på korken och luktar på det, så kommer det hålla ett halvår utan att bli för gammal. Sen får jag vattna med det. Och det där lilla lagret tycker jag att vi kan börja med redan idag. Mm. Man kan handla lite i taget.
Mm.
Det tycker jag.
Mm. Ja, just det. Och inte liksom se det som någon stor grej, utan fundera lite, precis som du säger, fundera lite igenom vad behöver jag och sånt pö om pö.
Ja.
Bygga upp det liksom.
Ja, och det finns jättebra konserver nu för tiden.
Mm.
Och alltså massor av bra tetrapack med olika vegetariska alternativ, fisk. Mm. Även kött om man gillar kött. Det finns mycket bra.
Mm. Så hur ser det ut hemma hos dig då? Liksom, har du en garderob med din prepping, dina prepping-grejer? Eller hur, liksom, hur ser det ut?
Det ser ut som så att jag har den stora glädjen. Och det vet jag att alla inte har. Men jag har den stora glädjen och har en liten matkällare.
Mm-hmm.
Faktiskt. Vårt hus är byggt på 50-talet någon gång. Mm. Då hade man matkällare. Den är inte jättestor. Men där har jag stoppat ner två plastbackar med konserver och tetrapack och torrvaror.
Just det.
Det tar inte stort utrymme alls. Mm. Det gäller ju också att tänka att det ska vara lite näringstätt det du väljer.
Det.
Och man kanske inte kan äta sig proppmätt under de här 7 dagarna, men du kan klara dig på det.
Mm. Och vad säger barnen då? Tycker de är de med på det här eller tycker de är lite knasigt?
De vill ner och ta av jordnötssmöret hela tiden. För det har vi inte hemma i vanliga fall.
Ja, just det.
Nej, de har inga problem med det. Vi pratar väl inte jättemycket om det heller, ska jag säga.
Mm.
Däremot har de sett när jag håller på med mina lådor ibland. Och då skrattar de åt mig.
Ja, det är klart att än så länge är väl inte riktigt så att alla gör det. Men som sagt, rörelsen växer ju. Och jag tänker tillbaka till din bok då. Vad kan man lära sig om man läser boken?
Jag tycker att man kan lära sig att tänka efter.
Mm.
Man lär sig en viss riskmedvetenhet. Det väcker i alla fall eftertanke.
Mm.
I boken finns ju lister på vad du kan köpa, alltså vad du kan köpa hem, vad som är bra att lagra.
Mm.
Så att egentligen så kan man ta med sig den till vilken affär du nu handlar i, din dagligvarubutik. Och bara handla utifrån de där listerna så är du hemma när det gäller maten.
Just det.
Där finns också ett kapitel om hur vi agerar i kris och i panik.
Mm.
Som var väldigt spännande. Jag har intervjuat en duktig forskare som heter Missy Wester.
Mm. Som faktiskt har varit med i podden.
Hon är väldigt, väldigt duktig och intressant att prata med. Och hon gav mig en del aha-upplevelser som jag hoppas att den som inte lyssnade på när hon var här och pratade i podden kanske kan få genom att läsa boken då.
Kul.
Så det får man också lära sig.
Mm.
Man får också lära sig ganska mycket om vatten, vikten av vatten. Mm. Man får lära sig grundläggande sjukvårdskunskap, första hjälpen.
Mm.
Det går naturligtvis inte att läsa sig till. Men det väcker ett intresse och min förhoppning är att den som läser boken då blir så pass intresserad så att hon eller han vill gå vidare.
Just.
Man får lära sig att inte ta saker och ting för givet.
Mm.
Vi som växte upp, jag växte upp på 80-talet och då vi omgavs ju av kalla kriget diskussioner. Mm. Vi har det i oss, men jag märker ju att mina barn inte har det i sig att det skulle kunna hända någonting.
Mm.
Vi idag tar för givet att alla andra ska göra allting åt oss, oavsett om det handlar om staten eller kommunen eller fastighetsvärden. Mm. Vi tänker hela tiden att någon annan ska göra allt.
Ja, precis.
Och så är det ju inte riktigt.
Nej, för någon annan det är ju faktiskt du.
Ja.
Du måste ju ta hand om dig själv. Och jag tänker, samhället har ju förändrats också så att vi är så oerhört beroende av el på alla möjliga sätt.
Och ännu mer, alltså jag blev förvånad när jag började jobba med det här, med den här boken. Jag blev förvånad över hur otroligt beroende vi är av elen.
Mm.
Och vad som händer om elnätet lägger ner.
Mm.
Att vi faktiskt inte ens kan få vatten.
Mm.
Att det jättesnabbt blir kallt hemma.
Mm.
Att vi inte kan laga mat, det förstod jag i och för sig. Men det där att det snabbt blir kallt, att vi inte får något vatten, att vi varken kan dricka eller gå på toaletten, det hade jag inte tänkt på.
Mm.
Att moderna bilar får problem med att fungera. att vi inte kan gå och handla.
Mm.
Även om vi har kontanter hemma så är det svårt att få en affär att ta emot kontanter om kassasystemet ligger nere.
Ja, precis.
Massor av saker. Och idag också när vi inte har ett gammaldags telefonnät. Att det kanske inte är alldeles självklart att lyfta på telefonen och kunna ringa heller.
Nej, precis.
Det blev en liten aha-upplevelse. Alltså förnuftsmässigt så visste jag det, men jag hade inte tänkt på det.
Mm.
Och det är jag ju inte ensam om.
Mm. Ja, det finns mycket vi alla kan göra, och med rätt enkla medel ändå, för att faktiskt höja vår beredskapsnivå, definitivt. Och verkligen det här du säger om att prata ihop sig med sina grannar och ha det där gemensamma stödet och inte vara ensam.
Och där tänker jag att man, bor man på en villagata, där är det ganska lätt kanske att ta den kontakten med grannarna, men bor man i en hyreshus, kanske med bostadsrättsföreningen, tycker jag egentligen man skulle ha ett litet informationsmöte.
Mm.
Det är så angeläget för alla hyresgästföreningar runt om i landet. Det är verkligen så viktigt, och det krävs inte jättemycket.
Mm. Ja, precis. Så första steget är helt enkelt att köpa din bok. Var får man tag i den då?
Det finns på de flesta bokhandlar. Och på biblioteken såklart också.
Ja, perfekt. Så man kan till och med gå och låna den.
Ja.
För att verkligen försäkra sig om att det här är den boken jag behöver.
Ja, precis. Mm. Och så kan man läsa den, och så kan man, när man har läst den, känna, men den här vill jag också sitta och skriva i och göra lite hundöron och anteckningar och stryka under. Då kan man gå och köpa den.
Precis. Just det, så man gör det till sin egen, såklart.
Det tycker jag, det är så man ska läsa böcker, tycker jag. Mm. Jag gillar ju det här med papper och penna fortfarande.
Men du, avslutningsvis då, vad tycker du är liksom topp tre tips för att man ska höja sin beredskap?
Det blir lite tjatigt, för det är ju egentligen, det är ju, se till att skaffa dig information. Se till att tänka igenom olika scenarion. Samarbeta.
Mm.
Men jag vill ju också få in det här med det lilla lagret som du behöver hemma. Får jag säga fyra då?
Okej då.
Ja. Okej, då är det lilla lagret du behöver hemma.
Så du är förberedd ordentligt.
Ja.
Vatten, mat, värme, kommunikation. Då klarar du dig minst en vecka.
Ja.
Super. Tack så jättemycket, Anna-Maria.
Tack så mycket.
Ja, det finns lite att fundera på, eller hur? För att vi ska kunna ta hand om oss själva och våra närmaste i händelse av en samhällskris. Och visste du att det enda som Sverige idag är självförsörjande på, det är mjöl, socker och morötter. Kan bli lite trist, eller hur? Den här veckan, vecka 22, pågår ju krisberedskapsveckan ute i de flesta kommunerna. Det är en kampanj initierad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som syftar till att vi alla ska tänka till över hur det ligger till med vår egen hemberedskap. Och det finns många aktiviteter där du kan lära dig mer. Dessutom har du ju i brevlådan fått hem broschyren Om krisen eller kriget kommer. Där hittar du också tips på vad som är bra att ha hemma. Och precis som jag nämnde i början på det här avsnittet, så har du möjlighet att vinna ett exemplar av Anna-Marias bok Prepping, att hoppas på det bästa men förbereda sig på det värsta. Det enda du behöver göra är att senast den 10 juni skicka ett mejl till lottapodden@svenskalottakaren.se där du beskriver varför just du behöver boken. Och utifrån de motiveringarna så väljer jag ut 5 personer som får hem ett exemplar på posten, och därmed är ett steg närmare att vara rejält förberedd för när det oväntade händer. Så mejla din motivering nu. Och länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet hittar du som vanligt på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor den 14 juni. Och då får du möta Shannon Lövgren som till vardags jobbar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling på Internationellt centrum för lokal demokrati.
Well, at a local level there has been a lot of research done on when women are involved in political making decisions, communities do better. They have more children in school, especially girls in school. They have better financial development. They have less corruption. They have more community satisfaction with the political decisions that get made. And the women tend to prioritize different things. Men tend to prioritize infrastructure, and women tend to prioritize good healthcare, good education, and more health and well-being for the citizens in general. So it makes a difference. And ideally, there should be a balance.
Mm.
But unfortunately, around the world, women are maybe between 10 and 20% of the decision-making positions, as opposed to 50-50, as it should be.
Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt, så prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast eller Podbean. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!